Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
.311 centimeter, så högt når den längste basketspelaren i NBA, Boston Celtics Nerias Taco-Fall, med uppsträckta armar. Alltså 6 centimeter högre än korgens höjd.
I drygt 311 sekunder sprang Gunder Hägg när han satte världsrekord på 2000 meter i Östersund sommaren 1942, mitt under andra världskriget, mitt under sin storhetstid. Sammanlagt noterade Hägg, som vi också berättade mer om i kärleksbombningen i avsnitt 250, 15 individuella världsrekord.
311 matcher gjorde en av de mesta svenska landslagsspelarna, Andreas Isaksson, för sina 4 utlandsklubbar i karriären. Rennes, Manchester City, PSV Eindhoven och Kasimpasa.
17 år och 311 dagar gammal, eller ung, var Barcelona-spelaren Ansu Fati när han i fjol, 2020, blev tidernas yngste målskytt i det spanska landslaget.
Och vi håller oss kvar i Spanien. 311 mål gjorde Cristiano Ronaldo i Real Madrids tröja. Ska vi säga hittills, eller? Det har ju ryktats om att han ska återvända den nuvarande Juventus-stjärnan. Nåväl, Ronaldos målsnitt, vad säger du om det, Jens? I Madrid, det var högre än ett mål i snitt per match.
Wow, imponerande verkligen. Och apropå målkungar, 311 som i tredje i elfte. Året 1945 föddes Gerd Müller, Der Bomber kallades han, och han gjorde nästan 400 mål för Bayern München, så vi lär få återkomma till honom i kommande avsnittsintron.
Och såklart ska vi också nämna att Gerd Müller, som blev både världsmästare och europamästare med Västtyskland, nyligen avled vid en ålder av 75 år.
Olycka och kärlek. Här bombar vi in avsnitt 311 av Sporthuset.
Med Jens Fjällström,
Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Vad säger som att börja med ett par grattis i det här avsnittet. Grattis till svensk volleyboll och grattis till Malmö FF. Avancemang i EM och Champions League. Var vill ni börja?
Isabel Haak kärleksbombades ju förra veckan. Vi hade ett strålande stycke volleybollinslag, må jag påstå. Och det lockade ju mig att kolla på fascinerande. Fascinerande sport. Mycket och Isabel Haak, jag förstår verkligen att stämpeln världsstjärna finns för henne.
Är det också en otroligt underhållande sport och en bra tv-sport, tycker jag?
Verkligen.
Sverige gick alltså till åttondelsfinal här i EM. Första Europamästerskapet är ju för Sverige på 38 år. Det hörde ni mer om i vårt förra avsnitt. Och så, det var ju de här segrarna, det var den här vändningen mot Finland. 0-2 i set. Det var ju premiärmatchen. De vände till 3-2. Det var ju det som blev nyckeln på något sätt. Och sen slog de också värdnationen Rumänien innan det blev förluster mot Turkiet och Ukraina. Men det ledde ju ändå till avancemang.
Papp, du kan inte bara säga att de vände mot Finland. Det går jag inte med. Utan... det var ju matchboll emot vi snackar om här.
Ja.
Det var ju vändningarnas vändning på något sätt. Och reda ut den situationen, komma tillbaka i det där fjärde setet och vinna i det femte. Det var alltså en vändning deluxe, eller deluxe säger man.
Ja, om man sedan följer upp det mot Rumänien, värdnation som ni sa, men också liksom, det är ju inte en 3-2-seger i set där, utan 3-0. Och tydligen var jag såg delar av matchen och den fick recensionen kanske den bästa volleybollmatch ett svenskt damlandslag har spelat. Så det känns ju som att de toppar, om man uttrycker det som så.
Sen kom ju, som vi var inne på i förra avsnittet, också Turkiet som blev väldigt svåra. Men ska vi ta du som har din analysådra, Jens. För det som hände till exempel mot Finland i avgörande set där, det var ju att när Isabelle Haak fick serven då, då var det bara bam 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 bam, så vann de ju sex raka och sånt där, för man får ju behålla serven när man vinner poängen, och hon är ju som en egen dimension då, 196 cm Isabelle Haak kärleksbombad senast, smashar på 100 km i timmen och de här överskruvade hoppservarna. Jag skickade faktiskt precis till dig nu då, om du kan gå in och kika på, vi kan ta upp den också här, Lasse.
Ja, tack.
Hur det har sett ut för henne under turneringen.
Nu då. Ja, där var det beslutsamt från Bella Haak. Så slår hon till där med ett service. Ja, 6-3. Oj, till den. Oj. Ja, det här är viktiga. Det här är så viktiga poäng nu. 7-3 för Sverige. Bella Haak kliver fram här. Ordentligt.
Ja, det är ju sådana här serve streaks som man brukar säga, som hon kan komma in i. Och jag bara fortsätta nu. Ja.
Ja, det är ju kolossalt imponerande. För det här uppkastet måste ju vara en typ, ja, 10 meter upp i luften, något i den stilen. Och så ser han så liksom tajma det så att hon ska kunna ta stegen fram utan att kliva in på planen, för det får man inte göra. Men däremot hoppar hon ju in på planen för att komma så nära motståndarnas planhalva, så när hon träffar den där bollen så går den ju som en projektil. Och dessutom då får den över nät och in med den hastigheten. Så det är galet.
Sporthuset 311.
Och grattis Malmö FF. När vi spelar in det här avsnittet så kommer du direkt ifrån kommenteringen, Lasse, utav MFF borta mot Ludogorets. Malmö FF alltså klart för Champions League. Första gången i svensk lag i Champions League på 6 år. Det var ju MFF då också.
En berusande uppgift faktiskt. Därför att bildproduktion, vi kommenterade från tv-bild från position i studion hemma. Och tv-produktionen var ju, jag undrar vad det var för någonting den där producenten hade fått i sig, för att den var svajig alltså.
Välkommen in i klubben kan jag säga.
Ja, det gjorde ju OS på samma sätt. Men visst är det så, Jens, när man känner den där känslan av att, men gud, vad händer nu?
Men vadå, var OS svag bildproduktion?
Ja, svag bildproduktion. Och då jag såg faktiskt att det kan ha varit samma bildproducent som de har flygit in från Japan. För i OS så kom det ologiska närbilder mitt under spel. Och det såg jag att det var när ni kommenterade också. Och sen är det ju den här grejen när VAR finns med, och VAR fanns med vid OS också. För jag fick ju intrycket när domaren sprang ut till videoskärmen för att se, så blir det spegelvänt från bildproduktionen. För när han sedan stack tillbaka åt andra hållet, då kändes det som att han stack i det hållet som MFF anföll. Ja, det är galet.
Andas in en gång till, var verkligen budskapet.
Vi ger uppdrag till Stefan Noreklev som producerade hemmamötet då på världsfiden, som det kallas, alltså över hela Europa och världen, att kanske titta igenom det här och komma med feedback till den bildproducenten.
Ja. Eller inte göra det så att han får någon som helst idé åt något annat håll än där han är, för Stefan Noreklev ska vara exakt där han är, nämligen i himlen av världsklass. Och där möter han Malmö FF.
Ja, men det jag skulle säga bara om det som kan vara förvirrande då som konsument såklart, det är att man tänker när det är en dålig bildproduktion, gud vilken dålig tv-kanal det här är. C-more och tidigare under OS Discovery. Men då är det ju så att det kom ju ifrån det landet en produktion som inte den svenska kanalen kan styra över. Det är det som är problemet.
Det var det där, den bulgariske bildproducenten.
Men är det bulgaren som var i Tokyo också? Alltså, det låter märkligt.
Ja, han reser världen. Nåja.
Ska vi ta lite om matchen också?
Nej, men applåder och jubel för Malmö fotbollförening, som alltså för tredje gången sedan 2014 spelar sig in i huvudturneringen i Champions League. Och jag vet inte, men min känsla, Jens, är, sett mot alla de här kvalificeringsmatcherna, de har ju spelat 4 matcher, 8 halvlekar. Alltså, Malmö gör ju det här riktigt bra. Det är ju ingen turväg de har tagit för att nå in i Champions League.
Nej, jag skulle vilja säga att om man jämför med alla tidigare år som Malmö FF har spelat i Europa, så tror jag det här är den högsta nivån som laget befinner sig på. Med andra ord också, det du beskriver, så såg du ju rätt så komfortabelt ut genom det här kvalspelet. Och det bevisar det. Alltså, nu klarar man av tempot. Och det här är ju det som brukar vara problemet för svenska klubblag när de åker ut i Europa. Det vill säga man har svårt att anpassa sig till tempot. Det visar ju på en styrka som det här laget har som imponerar otroligt mycket. Och det är bara att säga grattis och till en enorm bedrift, skulle jag vilja säga.
Det som jag slogs av också, det är ju det här med från första mötet. Jag kan dra parallellen till friidrott, OS och sådär till exempel. Att när man för första gången går från en kval tävling till final, till exempel Maja Nilsson i höjdhopp i Tokyo, soppatorsk i finalen, för man är så nöjd att gå vidare. Men det jag märkte på Malmö FF när man tittar på bilderna i första matchen, det var knappt någon som kramades. De var helt sammanbitna inför nästa match. Det var inte så här wow 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 vilken match vi har gjort, även om de gjorde en kanonmatch där i Malmö, utan det var bara vi ska gå vidare. För nu handlar det inte bara om att gå dit, för det har de gjort några gånger i alla fall i Europa League och tidigare Champions League. Nu handlar det om att prestera där också. Det är det de ska göra och inte få den här utmattningen nästan av att vara så nöjda med att bara lyckas i en kvalmatch.
Men alltså Veljko Birmančević, alltså 23-åringen här, serben, det är ju en glimrande rekrytering. Och det finns ju fotbollsanalytiker och sådana som har räknat ut att hur kan den här killen hamna i Malmö FF, säger de. Han är alldeles för bra. Han, Ola Lidmark, som kallas för Fantomen ju, som jag jobbade med under sommarens EM bland annat. Och det är klart att det är fascinerande att Malmö FF lyckas med den typen av rekryteringar. Vi ska ju sätta plus även för Colak som har betytt mycket längs de här playoff-matcherna på vägen innan. Det är ju mycket i allsvenskan också.
Ja, för de har ju mycket pengar, men det går ju i den hyllan att göra misstag. Det har andra klubbar visat tidigare. I och med att det inte är den här enorma hyllan ekonomiskt som gör att du är helt säker på att det kommer vara en leverans från den spelaren, va?
Men det är klart att Malmö FF har ett eget kapital som i sig är på en nivå som de övriga allsvenska fotbollföreningarna, de övriga 15, tillsammans. Och det är klart att det markerar ju en kolossal skillnad i den ekonomiska eliten i svensk fotboll. Alltså en brutal skillnad. Och det är klart att det är inte så lätt för någon att ta upp den här konkurrensen sett över tid. Malmö FF har ju vunnit 5 av de 8 senast i allsvenskan exempelvis.
Och idag när den här podden kommer ut så är det lottning. I Istanbul. Alltså 32 lag delas in i 4 olika potter och grupperna kommer bestå av ett lag från varje pott. Och Malmö då, inte helt oväntat med tanke på svenska lagens ranking, lägst sidade potten. Och då kikar jag på de här potterna. Alltså det är i pott 1, den högst rankade potten. Där finns ju till exempel Chelsea, Manchester City och Bayern München. I pott 2, det är en lika bra lag där känns det som, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool. Och sen kommer då pott 3 där vi kommer ner lite grann i attack. Men det är ändå lag som är på hög nivå. Porto, Ajax, Leipzig, Benfica och sådär. Så frågan är vad det kan bli utav det. Vad tror ni om den här drömgruppen? Överkomlig grupp, komponera en grupp här. Det skulle lite stolpa in om allt skulle trilla in. Men Lille, Sevilla, Zenit Sankt Petersburg. Det är de tre lagen skulle Malmö kunna hamna i om de ska få lite drömlottning då, rent sportsligt.
Jag gillar nog den också. Jag skulle kunna tänkt mig att Villarreal som från pott 1 också skulle kunna vara ett vettigt alternativ. Sen vet inte, jag tycker det skulle vara lite kul om att se ett svenskt lag möta en motståndare som Borussia Dortmund, som är liksom där fart är. De spelar ju liksom en flygande fotboll som åker fram och tillbaka. Och det tror jag hade kunnat bli en rätt härlig utmaning också. Sevilla är ju otroligt bollskickliga spanjorer och så. Så Borussia Dortmund hade jag nog tyckt hade varit rätt trevlig lottning också.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Jag tycker till i det här ämnet, det är banne med många åsikter som strålar in till oss via ett Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast, vår hemsida där ni kan mejla, det här med Europaspel kontra allsvenskan och så vidare i fotbollen. Efter att du och jag, Lasse, i förra avsnittet pratade om att vi tyckte att spelprogrammet ju läggs under vintern och att klubbarna är då med och tycker till om och godkänner det och sen klagas det i efterhand på att det är för tajt spelschema. Det var vi inne på, eller hur? och att det är lite, lite bakvänt. Men då dundrade in kommentaren. Simon Håkansson skriver: ni och Per Frick är ganska svartvita i ert resonemang kring spelschemat. Jag vet inte hur det är för Per Frick, för han sa ju att det är bara att köra, det är inget problem med spelprogrammet. Men för många sliter dessa Europamatcher enormt på kroppen och kräver sin återhämtning. Även Henrik Sjöström hörde av sig. Jag såg att du diskuterade med honom på Twitter.
Ja, just det. Han skrev så här: bra avsnitt. Punkt. Nej, så det fortsätter jag. men förstår inte kritiken mot att MFF kritiserar spelschema, att AC, alltså Anders Christiansen, var väldigt konkret i sin kritik, det vill säga man önskade flexibilitet att byta avspark från 17.30 till 15.00, vilket förbundet vägrade. Det är väl förbundet ni ska kritisera då, säger Henrik Sjöström.
Och mycket handlar också om det här med att ändra matchtider. Det hörde Emil Mårtensson av sig också och menar att i många ligor så kan man göra så där att man justerar då att det sker. Men jag vet inte, jag funderar på det, jag vet inte, och det kanske du har svarat på, Jens, som har varit i Malmö FF. Är det verkligen så? Men det är inte så att Chelsea byter till fred då plötsligt för att de ska få lite bättre möjligheter i Europa. Men jag vet inte, är det de mindre ligorna runt om i världen?
Alltså mindre ligor, så när jag var i MFF, och jag tror det kanske har varit så i år också, så helt plötsligt i en kvalrunda så kan Cluj ligamatch försvinna för att de ska kunna fokusera fullt ut på det hela. Så jag tror att det sker definitivt anpassningar i de mindre ligorna. Och det är ju ganska ofta vi stöter på lag som kommer från till exempel Bulgarien eller Nordmakedonien eller vad det nu kan vara, där det finns en flexibilitet i det hela. Och jag tycker egentligen inte, det är inte så mycket som krävs, skulle jag vilja säga. För i nuläget så är det 4 kvalomgångar lika med 8 kvalmatcher som ska passas in i det allsvenska schemat, så blir det kolossalt tätt under egentligen en period av 8 veckor. Och om man bara hade lyft bort, vilket går nu, att man flyttar en av de där allsvenska matcherna till vårsäsongen, om man hade kunnat flytta fram en till senare på hösten för att lätta upp, då skulle man öka möjligheterna för de allsvenska lagen att ta sig in i gruppspelet. Och då kan faktiskt en sån här flytt från 17.30 till 15 hjälpa, för att du kanske slipper resa dagen innan eller du kommer hem dagen efter. Alltså bara sådana saker och hjälpa till. För det finns mycket pengar, inte bara för Malmö FF att hämta, utan för andra allsvenska lag också. Och jag tycker att de andra allsvenska lagen måste satsa hårdare på att ta sig in. För det ska bli ytterligare ett intäktsben som löpande ger dem intäkter.
Nu vill jag vara tydlig med det vi diskuterade förra veckan. Det var ju att kritiken från spelarna kom nu. Mm. Spelare och klubbar, inte bara spelare utan även klubbarna, hade ju synpunkter på nu att det var intensivt att ta upp diskussionen. Och då anförde ju jag i alla fall uppfattningen att det kan man inte komma med nu, utan det får man ju ta när matchläggningen pågår, december, januari, februari, då ska den diskussionen finnas. Och det står jag fast vid, det är min uppfattning. Då ska den diskussionen finnas och då ska ju nävar slås i bordet och pannor stångas blodiga. Det är klart att om jag nu vore konkurrentförening till Malmö FF exempelvis, så kommer de in här och säger att ja, vi ska ut i Europa igen och nu ska ni spela. När vi säger till på måndag när vi vill ha matchen, så då ska vi stå där med mössan i hand och göra precis som Malmö FF säger. Det tänker vi nog inte göra. Här är det även i bordet som gäller. Bam! Vi säger nej, vi ska ha match och så vidare. Det kan ju mycket väl vara en sån typ av resonemang.
Det är därför det måste finnas ett grundbeslut i botten för svensk fotboll. Så att det inte blir den typen av tveksamheter.
Och svensk fotboll är ju alla klubbarna.
Ja.
Alltså föreningen Svensk Elitfotboll innehåller ju 16 allsvenska och 16 superettanklubbar. Och de äger ju den här frågan i absolut största utsträckning. Skulle de enas om att ha den här flexibiliteten som Jens är inne på här, då har jag mycket svårt att tänka mig att fotbollförbundet skulle säga nej.
Men det här med att Malmö är det enda laget som lyckas i Europa då. Jag menar, nu finns det ju möjlighet i och för sig idag när det här avsnittet kommer ut för Hammarby att slå ut Basel och ta sig vidare till gruppspel i Europa Conference League. Då måste de vinna med 3 mål till slut. Elfsborg är ju i princip borta. Per Fricks Elfsborg gick ju på en stjärnsmäll verkligen mot Feyenoord 5-0. Men det här med att övriga klubbar inte lyckas.
Mm. Ja, till att börja med så måste jag säga att jag lider med Hammarby. För när Hammarby gick, fick klar sin Europaplats, det var ju i och med cupfinalen. Så de har ju inte hunnit eller klarat av i förhand att inte kunnat flytta någon match. Och de kan inte flytta fram någon match heller. Vilket innebär att de har verkligen haft det tuffast tänkbara spelschema man kan. Med alla de här 8 kvalmatcherna insmackade i hela perioden. Det här kommer att bli en ögonöppnare för många andra allsvenska lag som upptäcker när Europa Conference League drar igång att där skulle ju vi kunna vara med. Och om man är med där så tar man in bara på att garantin att gå in kvalspel och in i gruppspelet, det är 40 miljoner plus. Alltså 40 miljoner och uppåt. Och det är det jag tycker att liksom flera allsvenska klubbar ska staka ut som en tydlig målsättning. Vi ska var tredje år till exempel spela Europa Conference League. Det ingår i vår målsättning. För om det ingår i målsättning, då börjar man också budgetera för de pengarna. Då börjar man dessutom arbeta efter den målsättningen. Och då sitter inte Djurgården och AIK och myser när Hammarby och MFF har jättetufft spelschema den här sommaren. Utan då ser de till att lägga in åtminstone 2 stycken träningsmatcher mot kvalificerat motstånd i stil med vad de kommer att stöta på nästa sommar när de går ut. För det ska vara deras målsättning att göra. Det vill säga samla erfarenhet även när ni inte spelar Europaspel. Det säger jag, tror jag är en del för att svenska lag fler än Malmö FF ska ta sig ut.
Veckans surr.
Ja, men fortsätt höra av er till oss. Vi är öppna för diskussionen, inte minst här i själva podden. Då. Det finns ju också till exempel på Instagram, Sportuset podcast heter vi där. Erik Dahlberg, Björn Lundberg, Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson, André Ulfborg tackar vi också lite extra för stark introleverans den här veckan.
Paralympics 2020.
Är det invigt?
Är invigt. Det trodde man inte för ett halvår sedan. Så fantastiskt. Paralympics 2020. Nu är elden tänd.
Som traditionen påbjuder, icke alls långt efter de ordinarie olympiska spelen, så kommer nästa stora tävling, nämligen Paralympics. Och den här gången ska vi applådera och jubla tillsammans med publik. Därför att det är skolbarn. Om det är från hela Japan eller Tokyoområdet, det ska jag låta osagt. Men det är skolbarn som fyller upp läktare.
Det är så, eller? För jag såg också ingen publik, men de är där.
Skolbarn, alltså. Jag hörde Lasse Persson och Roger Burman i samma invigningen på Sveriges Radio.
Mm.
Är det inte förresten härligt att höra just den duon? Lasse, han är nog den gladaste reportern Persson och Roger Burman. Som,
men är det Roy Orbison också?
Ja, någonstans. Bara jag hör Roger Burmans röst, så är det Roy Orbison för mig på något sätt.
Kan du den här Pretty Woman, eller?
Ja, väl tonart.
Tonart.
Ja. Prövar du.
Pretty Woman.
Så högt. Pretty Woman. Okej.
Ja.
Pretty Woman walking down the street. Pretty Woman, the kind I like to meet. Pretty Woman.
Några takter Roy Orbison är ju aldrig fel.
Nej.
Men de berättade just den här delen av att det skulle vara skolbarn som skulle bjudas in på tävlingarna. Men 26 stycken var jag förstod bara aktiva. Sverige hade inte lyckats kvalificera lagsportare som tidigare och var nere på 26 aktiva. Så det var en liten tunnare trupp som jag förstod det för Sverige i Paralympics den här gången.
Och vi ska prata mer om Paralympics i nästa avsnitt, men först vill jag bara rekommendera Kärleksbombningen från avsnitt 104. Ni kan gå tillbaka, Kärleksbombning av Paralympics alltså. Vem gjorde den, tror du?
Det måste ju vara på prick 2-årsdagen då, utav podden.
Bra koll.
Ja, det måste det vara, precis.
Rent matematiskt blir det ju faktiskt det.
Så kan det vara. Och vem kan ha varit som kärleksbombade?
Det var Jens, förstås.
Det var jag.
Ja.
Det var jag. Om jag minns tillbaka lite så kommer jag ihåg i varje fall en grej som kommer upp nu också när Paralympics drar igång. Nämligen att... idrottarna i Paralympics gör det omöjliga möjligt. Alltså tänk bara en sån sak som att spela tennis från en rullstol. Att det är möjligt. Det vill säga att tennis går även från rullstol. Tänk att kunna simma utan hjälp av över- eller underkropp. Det är ju helt fenomenalt. Tänk att kunna spela pingis utan armar. Fenomenala bedrifter som gör att många som befinner sig i en knepig situation får hopp om att de kan också idrotta och de kan också förverkliga drömmar. Det tycker jag är fint med Paralympics.
Jag gick in och lyssnade på avsnittet och då sa du också så här: det här är verkligen äkta. Det handlar inte om pengar utan om en inre drivkraft utöver det vanliga. Det är så mycket kärlek och känslor då i den kärleksbombningen.
Mm.
Sveriges paraolympiska kommitté, som den heter då, är ju alltså inte en del av SOK i Sverige. Medan till exempel i Norge, det som heter Olympiatoppen, där är du med och det tycker jag är konstigt. Borde inte parasporten vara med här och ta del av de medel som SOK har? Jag menar, det var ju också som du var inne på, Jens, att Paralympics har en enormt viktig samhällsfunktion för alla som har en funktionsnedsättning. Så det tycker jag känns givet. Och jag hade lite kontakt med en som är väldigt insatt i parasporten, Anders Jansson, via mail. Och han skriver det att det handlar mycket om, alltså, vi hade inte tagit EM-brons då i parafotbollen om inte komikern Måns Möller och hans vänner skänkte pengar från en show de hade. Och vi, vår vän Ralf Edström, inte bara vår vän, allas vår vän, höll jag på att säga, Ralf Edström, han hör ju av sig och kämpar för att få pengar till parasporten varje år. Men han säger det går trögare och trögare. Det är svårare och svårare att få in pengar till parasporten.
Han har jobbat med sponsringssidan där i decennier, Ralf. Och fortsätter ju med det fast han har passerat åldern för folkpensionär. Plus något år till. Så gnuggar han med det. Och jag är glad över att hjälpa till på ett hörn. Och det gör du också, Tommy. Vi gör det allihopa. Men det är klart att det är svårare. Vi ska veta det att det kommer ju statliga medel till parasporten. Öronmärkta medel för parasporten. Men jag hörde ett inslag som sa att marknadsvärdet för de paraolympiska ringarna är 3% av de olympiska ringarna som du var bevakade där i det stora sommar-OS då, till exempel. Och det är klart att det är ett stort bekymmer, därför att det är också så att det är ju inte bara en enskild idrottare som behöver stödet här, utan det behövs ju flera. Alltså en parasportare som idrottar behöver ofta en assistent som hjälper till. I skidåkning för till exempel, det blir en följeslagare som är med och lotsar dig hur du ska åka om du till exempel är synskadad. Och syssla med skidsport. Så det är ju ytterligare en, eller kanske till och med två, som behöver vara med i samma satsning. Vilket ju gör att en satsning på en paraolympier blir ju dubbelt eller tre gånger så dyr. Så det är ju knepigt när marknadsvärdet är kanske på 3% och kostnaden är 300%. Det blir en oerhört knepig helhet.
Alltså det är färre deltagare i Paralympics. Det är färre medaljer. Det var i Rio minst antal guld och medaljer på över 50 år. Och det är dålig ekonomi i Parasportförbundet.
Mm. Jag vet inte om man ska se just att Sverige har svårare och svårare att hävda sig i Paralympics. Om man ska se det som ett tecken på att välfärden i övriga världen och också fokus på funktionsnedsatta eller handikappades idrottande har fått ett större fokus i ett internationellt perspektiv, och att det är en stor del av förklaringen till varför Sverige får svårare och svårare att hävda sig, så med tanke på det.
Jag ringde Ralf innan här och då var han faktiskt inne på precis det spåret, att han jämförde med damfotbollen, som du brukar ta upp, Jens, att när övriga världen kommer i kapp ett Sverige som var tidigt ute i damfotboll och i parasport, så blir det mer likt, så att säga, den stora globala idrotten i andra sammanhang, det vill säga att Sverige åker ner i medaljligan.
Mm, med tanke på att vi är 10 miljoner invånare och tävlar med länder som har 10 gånger så många.
Precis, vi önskar i alla fall lycka till de 26 svenska deltagarna. Mycket kommer hända nu fram till nästa avsnitt. Jag har förstått så är ju till exempel cyklisten Anna Bäck en av de största hoppen. Bordtennisspelaren Anna-Karin Ahlqvist, tennisspelaren Stefan Olsson, kanotisten Helene Ripa som några av de stora profilerna. Och 7 medaljer är målsättningen för Sverige. De tog 10 i Rio och då blev det 1 guld i Rio. Men som sagt, om vi tittar på de paralympiska mästerskapen som var dessförinnan, gick det betydligt bättre för Sverige än så.
Helene Ripa var ju fanbärare. Tillsammans med, du nämnde ju tennis här förut igen, Stefan Olsson. Då hade man alltså satt flaggan, fanan, i rullstolen för Stefan. Och så höll Helene i delar av flaggan när de gled in. Men det är ju en sån kolossal stolthet att få representera Sverige och representera vilket land det än är som det handlar om i samband med de här spelen som nu är. Så vi ska följa dem, vi ska hålla tummarna. Och trots att det är 26 stycken så finns ju möjligheten att vi kommer få snacka om en vecka om någon medalj i alla fall. Mm. Och tar de någon medalj i inledningen, då är de bättre än det OS vi hade alldeles nyss. För det var ett totalt elände tills de kom in och kastade tallrik. Då blev det bättre.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Nu kommer Bäckström-gate.
Nej. Svar nej. Det blir en sån här framflytt. Jag vet inte, för det känns ju som att, och det blir ett...
Hur är det med den här på... Jag har alltså fått se det i Twitterflödet här, att folk börjar invända mot bevakningen utav hur går det till här? Och nu flyttas det igen alltså.
Ja.
Vilket skäl är det som det är flyttat för?
Extrainsatt kärleksbombning. Helt enkelt. Och det gör att vi flyttar fram Bäckström en vecka. För det har vi gjort förut. Vi gjorde det med Tommy Engstrand till exempel.
Ja,
extrainsatt kärleksbombning. Och detta med anledning av den här presskonferensen.
Ja, ett nytt kapitel i min historia. Jag har valt att lägga ner min ishockeykarriär. Väldigt mycket känslor och tankar såklart. Lite varför vi är just här idag också. För mig så började det här inne i Skandinavien för 34 år sedan skulle jag vilja säga. Jag var här som årig grabb 5 år, såg min första hockeymatch. Och det var ett starkt intryck, verkligen. Jag kommer ihåg att det var en stor dröm, en stor inspiration för mig när jag växte upp och få spela här inne för Frölunda. Kanske vinna ett SM-guld. En annan stor dröm och inspiration var att få representera Sverige och Tre Kronor i de stora turneringarna i OS, kanske VM. Och ville det sig riktigt väl, kanske få åka över till Atlanten och mäta sig mot de bästa. Man vet liksom aldrig vad livet ska ta en, men när jag sitter här idag och tänker tillbaka på min karriär så känner jag väldigt mycket glädje, stolthet, men framförallt otroligt mycket tacksamhet. Otroligt tacksam, glad. Tack.
Ja, det var en väldigt fin presskonferens som Henrik Lundqvist höll, som innebar att han alltså avslutade sin karriär vid 39 års ålder. Ja,
detta kräver en kärleksbombning. Jag håller med.
Ja, eller hur?
Definitivt.
Och det känns som att Niklas Bäckström pratar vi om nästa vecka. Lundqvist opererade ju tidigare i år hjärtat och fick därefter också en inflammation i hjärtsäcken. Och alla oklarheter runt det här har ju då bidragit till att han lägger av.
Det kändes ju som att han skulle sluta redan då. Men han gjorde ju ändå ett försök att vänta ut den här sviterna efter hjärtoperationen så att säga. Men det går framåt, sa han. Men alldeles för långsamt. Vi pratar om en spelare som är olympisk mästare för Tre Kronor från 2006 och som är världsmästare 2017, då med tvillingbrorsan i samma lag. Ja.
Mm, och 2 SM-guld också innan han stack över till Nordamerika för Frölunda. Han är elitseriedebuterad, det ska vi återkomma till om en liten stund, som 18-åring redan år 2000.
Mm. Jag tänker på, han är alltså Järpens IF som moderklubb, men han kom inte från Järpen till Frölunda utan han gick via Rögle. Så var det.
Just
det,
och sen 15 NHL-säsonger i New York Rangers. Och räknar man ihop både serie och slutspel så blir det ju faktiskt över 1000 matcher för Rangers.
Och har du varit målvakt i NHL och blivit utsedd till vinnare av Vezina Trophy, då snackar vi om målvakt i världsklass.
Och
Så är det.
Har ju vunnit allt utom Stanley Cup.
Fick aldrig vinna Stanley
Cup. Det blev ju final där mot Los Angeles Kings 2014, men nådde inte till seger. NHL-historiens mest segerrika målvakt från Europa gick ju om Dominik Hasek där också, ytterligare en av alla de här milstolparna.
Och det är klart att det var nästan samtidigt som han höll den här presskonferensen som organisationen, för det heter ju så i Nordamerika, organisationen i New York Rangers meddelade att tröja nummer 30 pensioneras. I princip samtidigt som att han meddelade att karriären var slut. Och det är en epok. Det är en epok som tar slut. Och då förstår jag, Tommy, att du har gett dig iväg här för att
kasta dig iväg
för att hantera en kärleksbombning till Henrik Lundqvist.
Ja, precis. Det kändes som en given utflykt för att kärleksbomba en av de största, utan tvekan, i hela den svenska ishockeyhistorien.
Ladies and gentlemen, in the 88-year history of the New York Rangers Hockey Club, 82 men have backstopped the blue shirts. Last Tuesday in Ottawa and Saturday night in New Jersey, two long-standing Rangers goaltending records were broken. And tonight, we salute the franchise's all-time winning goaltender and leader in shutout wins. Ladies and gentlemen, as he makes his way to the Zamboni Gate, please join us as we honor number 30, Henrik Lundqvist. On the Rangers history list of wins by a goaltender. Ladies and gentlemen, Henrik Lundqvist.
Hej alla sporthuset-lyssnare. Petter Rönnqvist här. Jag är hockeyexpert på C-more och TV4 i vardagen. Och jag har ju följt Henrik Lundqvists karriär ända sedan jag spelade tillsammans med honom. Och det är ju makalöst när man tänker tillbaka nu när han ska sluta med ishockey. Vilken karriär han har haft. Han har ju fått alltså allting som en ung målvakt drömmer om när man är liten. Det har gått in. Jag skulle bara kort säga att bakgrunden som jag tror väldigt mycket byggde Henrik Lundqvists framgångar. Det var Joel Lundqvist, hans tvillingbror. Hur de tillsammans, från Åre och Järpen där de började spela ishockey en gång i tiden, hur de följer varandra och hur de tävlar mot varandra och sporrar varandra till att vilja vinna varenda duell, varenda match och varenda träning, varenda skott rakt igenom. Så följer de varandra och ända upp då till Frölunda tills de då skiljs åt där Henke då drar iväg till New York Rangers och den framgångssaga som vi nu ser i backspegeln han har haft. Men det som gör Henke som målvakt, om vi går in på det, alltså där han sticker ut, och jag har honom som etta faktiskt, även då får Leif Honken Holmqvist och Pekka Lindmark, Pelle Lindberg, vi har ju några målvakter i historien, Tommy Söderström, Tommy Sahl, och vi har ju några riktigt stora målvakter inom ishockeyn, så blir det som sticker ut och gör honom etta, det är att han under en sån lång period var på den nivån som han var på. På ett sätt genom historien, när man tänker OS-guldet, vi tänker VM-guldet. Det är ju avgörande räddningar i slutet, och VM-guldet var ju fyra raka straffräddningar han gjorde.
Och det är ju faktiskt så, Petter, nu när vi sitter här på ditt härliga kontor, härligt att få komma hit förresten. Du är ju stor, kan ju skjuta in det här mitt i kärleksbombningen, du är ju stor skaldjurskung i Stockholm, eller hur?
Ja, precis. Ja, men det är väl det jag håller på med. När jag inte sitter utan, då försöker jag hitta de bästa fisk- och skaldjuren i hela världen och även i Sverige. Mm. Och leverera ut då till landet.
Så jag hittade ett paket som vi faktiskt har som understöd till mikrofonen. Ulmos underbara, vad var det här för någonting? Det är Louisiana-kräftor.
Ja. Ja.
Men du spelade ju alltså med Henrik Lundqvist hans allra första riktiga säsong i elitserien. Han hade spelat några få matcher säsongen innan. Men här då som tonåring, som 19-åring, och det är ju precis 20 år sedan nu när han slutade, 20 år sedan som det här skedde. Hur var han då egentligen?
Jag har aldrig träffat någon gång under min karriär, och då tillsammans med Joel också måste jag ju nämna då i sammanhanget. Men den dedikation, den träningsmängd de la ner, och hur de efter varje träning, ispass, stannade kvar och bara nötte, det var strafftävlingar, det var skott. Nej, han fick mig att börja träna ännu hårdare och förstå att man kan inte stanna upp liksom, utan det är ju det här som har byggt min karriär hittills, och det var ju att man tränade hårt. Och där gav han mig ytterligare en dimension, men jag kom inte upp till hans nivå när det gäller träningsmängd då, för att jag säger det, jag har aldrig träffat en sån proffsig inställning och ett sånt, alltså, engagemang till hård träning, och det gällde ju även på banan och utanför banan.
Vad kände du när du såg honom? För det var ju så att han blev ju inte så tidigt draftad. Han gick ju rent sent i draften, Henrik Lundqvist, och på det sättet var han ju inte den här juniortalangen som NHL-klubbarna skrek efter. Men sen visade han bli då en av NHLs bästa målvakter. Vad såg du då?
Ja, men du är inne på det lite grann där, för att han blev ju alltså vald som 22 målvakt i den år 2000 var när han blev draftad av Rangers.
Alltså inte 22 spelare utan 22 målvakt.
Målvakt. Mm. Jag tror han var 200 någonting spelare overall. Men just som målvakt, det var alltså 21 målvakter som man ansåg skulle vara bättre. Jag kan säga när man går igenom den listan nu så blir man, alltså det är lite häpnadsväckande faktiskt. Man tänkte bara, hur tänkte de här? Det är ju liksom målvakter som inte fick en enda NHL-match som man då ansåg då, precis vid millenniumskiftet, skulle ha en bättre karriär i NHL än Henrik Lundqvist. Ja. Och det finns ju namn som du vet man aldrig hört talas om. Det är allt ifrån Brandon Snee till Tomas Super, den ungerska målvakten. Och, bara för att nämna några svenska, så både Stefan Liv och Mikael Tellqvist kom högre upp än Henrik Lundqvist. Mm. Så att på så sätt så var ju inte den här jättetalangen som hela världen pratade om att nästa superlöfte. Men jag insåg ganska snabbt när jag såg den mängden han la ner, hur han blev så irriterad när han inte fick spela matcher, och han jagade mig i hasorna hela den säsongen. Jag var ju nästan stressad. Mm. För jag hade ju kommit upp i åldern och tyckte väl att liksom, jag ska vara först i mån att jag ska spela. Men det var ju inte en lugn sekund med Henke i hasorna. Och han var riktigt förbannad när han förlorade matcher. Så att det är liksom någonting som verkligen sticker ut när jag tänker på när vi var tillsammans. Men han var väldigt lyhörd. Han hade ju någon intervju här på Kanal Plus när du och jag jobbade tillsammans med Henrik, där han nämner det att han alltid sett till de äldre målvakterna och försöker sno det bästa. Det han nämnde då, det var att min slipning, den tog han från mig, och jag sa det, jag fattar att det inte var något speltekniskt. Men nej, men så att noggrann i allt han förtog sig utanför banan, utanför isen. Han hade en rätt så aggressiv stil, skulle jag säga, inledningsvis när han spelade i SHL med Frölunda. Det blev de säsongerna då som han hade. Och mötte upp väldigt högt, var ju en hybrid, alltså hade ju väldigt mycket liksom med att sitta ner i V och väldigt låg faktiskt ställning, grundposition där han sjönk ner med bröstet. Det här utvecklades ju under så att säga karriären. Och jag skulle säga att det sker ju nästan direkt när han kommer och får Benoit Allaire i New York Rangers, målvaktstränaren. Där han börjar helt klart att arbeta längre in i målet. Och det är väl det som personifierar Henrik Lundqvists spelstil. Det är ju att han sticker ut lite ur mängden, så att säga, jämfört med de andra målvakterna som arbetar lite högre upp i målgården. Där Henrik Lundqvist står väldigt mycket nere och sällan faktiskt går utanför det färgade området, målgården. Om man tittar när han var som bäst någonstans mellan, säg 06-05 där fram till 2015 skulle jag vilja säga, när han har sin peak, så att säga 10 år, så är det ju just det att han börjar ju stå upp högre upp, han har plocken på ett annorlunda sätt som ingen målvakt har, han står ju alltså rakt upp så att säga vid axelhöjd ungefär står han med plocken. Mm. Och han till och med faktiskt gjorde så att han hade en hårdare plock för att den skulle vara öppen bara och täcka nästan som en blocker. Men sen att han körde på den 100% rakt av med små detaljer såklart som han ändrade.
Jag letar upp några exempel här som du kan få kika på, Petter, och ni får lyssna på, ni sporthuset-lyssnare, på såna här magiräddningar från Lundqvist som kanske tydligare kan accentuera också det du är inne på, hur han spelar, hur han kunde rädda puckar. Det här är från en match mot Philadelphia 2009.
Then Carcillo drops it off. Good move. Save by Lundqvist. Put out in front. What a save! Henrik Lundqvist robs Danny Carcillo.
Ja, men här ser man ju klart och tydligt hur han i den här situationen är väldigt djup, som man säger. Alltså han står långt in i, ja, nästan längs med förlängda mållinjen. Alltså. Mm. Det betyder också att han behöver inte röra sig lika mycket. Så han har mycket bättre kontroll på, så att säga, sin kropp. Mm. Och sen ser vi då den här returen som blir då när den går ut till höger och den här fina passningen upp. Det är ju ett öppet mål egentligen, så Philadelphia får vi det där läget. Mm. Då ser vi ju de här tecknena på att han har den här fysiken, den här styrkan, och kunna göra de här avgörande räddningarna. Men även då i slutspelet när vi gick till finalen mot Kings till slut, och de förlorade i 5 matcher. Men tittar man igenom matcherna, jag tror de vann bäst av 7 mot Philadelphia. Många avgörande räddningar. Det var bäst av 7, det blev 7 matcher mot Pittsburgh också i kvartsfinalen. Och det är liksom, det står 2-1 till New York Rangers och det är 5 minuter kvar i Game 7. Och han gör de här 3-4 jätteräddningarna. Det är Sidney Crosby och gänget som bara öser på. Och sedermera också mot Montreal Canadiens, där man vinner i, jag tror det är bäst av 6 matcher där. Där det står 0-0 och det är då i 6:e matchen. Det är andra perioden, står 0-0. Det blir en tror jag, egen back som styr upp pucken mot öppet mål. Henke är borta från situationen när han lyckas på något mirakulöst sätt få upp handsken och rädda den.
Good save! Lundqvist! A fantastic save by Henrik Lundqvist!
Are you kidding me?
Det sker när det står, allting är på spel och han lyckas ta fram det där. Och då visar det sig, för jag tycker att Henke är ganska lugn i målet. Han, som jag pratar om nu flera gånger, han står långt in i målet. För det är något som verkligen jag tänker på när jag tänker på Henkes spelstil. Och har väldigt samlad. Men han kan göra de här explosiva.
Så han har liksom både och på det sättet. Alltså både den här stabiliteten. Hur många målvakter i världen har det då? Alltså för det man undrar lite, hur pass unik är han?
Man ska veta att han spelar i New York Rangers. De hade en toppperiod, skulle jag vilja säga, 2013-2014 där. När de tog sig också till både semifinal och final inom loppet på 3 år eller något sånt där. Annars har det ju varit ett ganska mediokert New York Rangers. Mm. Men Henke har hållit upp siffrorna och han har spelat på en otroligt jämn nivå. Där tycker jag att han slår samtliga målvakter nästan. För det finns målvakter som...
Alltså hela världen?
Ja, under hela 2000-talet fram till nu. Det är såklart att han har haft en down-period de sista 3 åren. Det går inte att liksom sticka under stolen med. Men när han var som bäst där, när han hade sina 10 år där, när jag tycker att han var som allra bäst. Att han var det varje säsong. Helt enormt.
Marner mot Lundqvist. Kanada mot Sverige. Ja! Som är världsmästare i ishockey för 10:e gången i historien efter ett nytt klassiskt straffdrama mot Kanada. Köln, Langstedts Arena den 21 maj, eller han det blir den 22. Efter 1-1 ordinarie tid och förlängning så är Sverige 100-procentiga i målvaktsspelet i straffarna. Henrik Lundqvist är den stora hjälten.
Brorsan har haft 2 här ett par år, så det är klart man vill in i den där klubben och få en egen guldmedalj. Och det var målet, det var drömmen när jag åkte från New York, kände jag ville ansluta till det här laget och spela för Sverige igen. Det var det jag hade på näthinnan när jag kom till Tyskland. Jag satt stor press på mig själv och försöka göra allt jag kunde för att hjälpa laget. Så det känns otroligt skönt när vi klarade av det till slut och på sättet vi gjorde det.
Det blev ju VM-guld till slut och sent i karriären ett VM-guld. Såg du det komma att han skulle spela på den enorma nivån som ledde fram till det där guldet 2017?
Man såg väl såklart att Ollin tar ju sin rätt och allting och någonstans så kändes det nästan som att det här var så att säga meningen, meant to happen. När Joel och Henke får förenas och spela tillsammans. Och just på det sättet också som avslutningen blir med en straff avgörande då, där han tar 4 raka straffar mot Kanada i finalen. Nu är vi där igen, återigen. När det brinner som mest, när det behövs som mest och när det är som mest stressigt, mest nervöst, då kliver Henrik Lundqvist in och tar de här räddningarna. Och det är det som gör honom så enormt unik.
Nu har ju Henke haft en enorm karriär och han fyller snart 40 år. Men så har vi den här hjärtproblematiken som ju såklart är oroväckande, kanske även för fortsatta livet. Jag vet inte. Vad tänker du om hans liv som kommer nu efter ishockeyn?
Han kommer ju såklart fortsätta med sitt välgörenhetsarbete. Han kommer fortsätta göra räddningar i sin karriär. Det är sin fortsatta karriär som nu blir. Där han har räddat puckar under sin tid i New York Rangers. Men nu med sitt Henrik Lundqvist Foundation. Där han bidrar med enormt arbete, socialt arbete med att rädda just både barn och vuxna från social misär. Och ge dem chanser och att lyckas här i livet. Så att han är ju på något sätt så är ju Henrik mer än bara hockeyspelaren. Alltså, mm. Han satte ju på ett enormt sätt avtryck i New York-området. Inte bara genom hockeyspelare utan han syndes ju liksom på talkshows och spelade gitarr. Han syns när han gör sitt välgörelsearbete med olika andra kändisar. Så blev ju han en kändis utanför hockeykretsen i New York. Och det på något sätt har han ju nytta av nu när han så att säga, slutar sin karriär. Men på något sätt så, jag tror Henke sa det på ett ganska bra sätt att det var hjärtat var New York Rangers. Så att, och det var hjärtat som sa nej.
Ja, för det var efter att han lämnade där som det här dök upp ju.
Ja, när han då skulle spela för Washington Capitals. Men det, jag nämner det bara för han sa det själv. Jag tyckte det var lite talande faktiskt. Men på något sätt så har ju Henke också vetat om, han har ju haft den här hjärtproblematiken och har ju vetat om att han ska göra den här operationen någon gång, men han hade nog hoppats på att det skulle komma lite senare så han kanske fick göra den där sista säsongen i Washington.
Och tack Petter för att du ger bilden av Henrik Lundqvist i sporthuset och avslutningsvis den största triumfen då. Vi var ju på och kittlade lite, OS-finalen i Turin 2006. Minns du slutet eller?
Ja, jag gör ju det. Ja. Den här otroliga förflyttningen. Han är egentligen överspelad. Det är ju öppet mål och Jokinen ska ju egentligen bara lyfta upp den där. Han får upp den, men Henke lyckas på något sätt vända högerhanden, så att säga, den han håller klubban i, klubbhandsken. Får upp den precis och räddar den. Det är ju liksom, ja, det blir inte bättre avslut för en målvakt att få göra en sån avgörande räddning.
Ja, men då njuter vi av det här då. Tack Petter för att du gjorde ett återbesök i sporthuset.
Ja, tack så mycket.
Och framförallt ett stort tack från alla oss idrotts- och ishockeyälskare till dig, Henrik Lundqvist.
Finland går för sista chansen för deras del. 35 sekunder kvar. Lundqvist utanför sin by stoppar pucken. Och så får han problem mot tre finländare. Så pucken via Salin i alla fall undan en bit. Och spar utav finländare var det pucken. Sverige är dags. Så får inte loss den. Läckte in framför mål. Lundqvist räddar i turen fri. Och Finland skjuter. Och Lundqvist gör en enorm räddning. Hundrade pucken. Koivu lägger upp lyft mot Finland. Nominen. 20 sekunder kvar. Lundqvist gör en räddning som inte går att göra. Koivu upp på blå. Lyft finns gott. Utanför. Och det turen undan Sverige. Finland ligger på i offensiv zon. Sverige tar pucken. Bakom buren får inte tag på den. 10 sekunder kvar. Finland har sista chansen. Nominen på backlinjen. Skott kommer,
bravo,
Sverige leder OS-guld. Vilken räddning av Henrik Lundqvist. Det är helt otroligt. Lundqvist är hjälten. Lidströms raket. Och Sverige är olympiska mästare. Men vilken räddning han gjorde Lundqvist. Det är helt otroligt. Vilken räddning. Sverige vinner OS-guld. Sverige vinner OS-guld för andra gången i historien.
Ja, ah, underbart. Åh, oh, vad härligt. Och vilket referat, Lasse. Lundqvist gör en räddning som inte går att göra. Och jag skulle nästan vilja ha, hur många ord har du under en minut där av den kommenteringen? Och briljant. Men det är ju Henrik Lundqvist det här handlar om. Så kallas man King Henrik i New York. Och jag tycker på något sätt att Henrik Lundqvist var som gjord för New York och som gjord för Rangers. Och superstar, förebild för mig. Alltså om jag tänker mig som förebild för hockeyspelare och hockeysporten. Det är förstklassig liksom. Så han har verkligen satt ett häftigt avtryck både sportsligt och som person tycker jag.
Två saker, förutom att det var kul att höra Petter Rönnqvist och längtat till SHL-säsongen här. Men två saker, dels i New York, Jag gick väl kring där, det var månadsskift oktober-november, det snö. Alltså så här snöblandat, ni vet. Och New York kan ju vara förbaskat kallt, va? Det var det. Och jag hoppade där mellan de här vattenpölarna. Och då kom ju nedstängt en aning utav en buss. Och det irriterade mig såklart. Jag slängde upp blicken mot den där bussen och tänkte, det är en sån här lokalbuss. Och då var hela sidan täckt utav reklam för New York Rangers för matcherna i Madison Square Garden. Och då var det Henrik Lundqvist som gör liksom en målvaktsräddning över hela långsidan. Om vi tänker benskydden blir så här, det var ganska häftigt. Och så stod det bara King Henrik. Eller vad King Henke menar, minns jag inte exakt, men ändå. Och då började jag bara hoppa till. Liksom. Det var första gången jag märkte att, åh, wow! Mm. Han är stor här, va?
Refererar du till den här kung Henrik, de brittiska kungarna? Det börjar väl runt år 1000 och sådär. Första kung Henrik den första får vi säga att det här är för oss i alla fall.
Ja, det är det verkligen. Men det andra är ju den här räddningen. Och den är alltså, Sverige har vunnit olympisk guld i ishockey två gånger i historien. 1994 i Lillehammer, då förknippar vi det starkt med Tommy Salos målvaktsräddning på Paul Carriers straff. Och 2006. Och den här räddningen, den är alltså fullständigt, den är fullständigt galen. Va? Och Håll-Jocken är ju så säker på att göra mål så att det är löjligt. Men han tar nog det 20 sekunder kvar, Sverige vinner. Och det är ju med Niklas Lidström och med Peter Forsberg och med Mats Sundin och allt. Alltså den här generationen. Och jag vill bara liksom chippa in den här, för det kommer ett olympiskt spel i Peking 2022, du ska göra hockeyn där. Glöm aldrig någonsin bort hur in i svårt det är att vinna olympisk guld i ishockey. Det är nästan omöjligt. Det har hänt två gånger i historien, men när vi är framme vid 2022, då är det 16 år sedan.
King Henrik den första, ja, av Sverige. Det känns kanske lite mer sprakande än smeknamnet Lunkan, eller vad säger du, Jens? Lunkan.
Ja, King Henrik tycker jag.
Ja. Hopp, nu går vi vidare.
En supporterlåt då, som vi avslutar med. Tack för att ni fortsätter skicka in. Axel Åsén. Ska vi ta hockey när vi ändå var inne på hockeyspåret?
Ja, visst.
Det här är nämligen hockeyhälsning. Tack för er underbara podcast. Vare sig
det är en bra början,
ja,
tycker jag.
Ja, då hamnar man ju rakt in i programmet. Nej, men vare sig det är från spelarbussen för 6 år sedan eller när man rastar hunden, så har ni förgyllt mina dagar. Tack. Jag skulle önska att ni spelar IK Huge. IK Huge, vad kan det vara ifrån?
Det?
Bra.
Gävle.
Bomhus. Ja, alltså en stadsdel i Gävle. Ja. IK Huge. Som ett firande av att hockeysektionen återigen har startat upp A-laget för herrar efter att ha legat på is i några år, så skulle det vara härligt att höra den här låten. Några kanske känner igen klubben genom att vara moderklubb till spelare som Linus Ölund, Felix Sandström, Sebastian Wenström, Simon Löv. Ja, det är Brynäs profiler det.
Ja, det är lätt hänt när de är från en stadsdel där.
Ja, precis.
Gävle.
Vad färre vet är att klubben vann 2 SM-guld i bandy år 1939 och 1940 och spenderade 3 säsonger i högsta ligan i ishockey under början av 50-talet. Det visste jag faktiskt. Han skriver fantastiskt. Jag vet inte om det var med ironi han skrev fantastiskt. Men...
Det här är väl ett bra exempel på att sporthuset ger plats för såväl stora klubbar och stora lag som den lilla klubben.
Verkligen, så att ni som hör av om supportersången, förra gången hade vi Dallas Cowboys och nu är vi nere på IK Huge. Men här är den i alla fall supportersången Blåvit i själen som vi avslutade detta avsnitt med, som vi också kryddade med Kung Henrik och Malmö FF och volleyboll och Isabel Haak. Tack för den här veckan, vi hörs igen nästa vecka.
Mm. Tack så ni har.
Tack.
Hej hej.
Hej då.
Blåvit i själen, på planen glider in Huges glada gossar som målen möser in. Heja, heja Huge, vi vet att vi är bäst och vi ska spela kortan utav vårt fina gäst. Kom ner till vallen, ikväll så blir det drag. Huges glada gossar tar nya friska tag. Den gamla traditionen, den ska alltid finnas kvar. Och vi ska minnas Inge Olsson ut i alla våra dagar. Blåvit i stjärnen, vi är alla stolta hyggrammar som girar på vallen. I blåvit i stjärnen, vi är alla stolta hyggrammar som girar på vallen.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg.
på webben, sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!